här avsnittet är sponsrat av Bisnode. Bisnode är ett av Europas ledande data- och analysföretag och de hjälper dig att fatta smartare affärsbeslut. Tillsammans med er som lyssnar så vill de nyfiket utforska morgondagens datadrivna samhälle. Vad innebär egentligen AI, maskininlärning och automatisering för samhället, för företagen och ja, inte minst för oss människor? Vi säger tack till Bisnode.
Välkommen till Almedalen och Kjellander och Björk. Vi sitter här i Techarenan vid Kallbadhuset i Visby och är Serendipity Challenge officiella podcast. Vi sänder live i 3 dagar medan tävlingen om Nordens främsta startup och tillväxtbolag pågår. The Serendipity Challenge är en tävling men också ett event där massor med aktörer från massor med discipliner träffas och engageras i samhällsutveckling. Disruptiva teknologier ska bli ett nytt samhälle. Målet för Serendipity är som alltid att skapa lyckliga sammanträffanden. Jag heter Mats Björk, jag är futurist och digital strateg på Esato och med mig har jag
Andreas Kjellander, Creative Director på Gullers Grupp.
Men vi är ju inte själva.
Verkligen inte. Vi har då äran, jätteglada att ha Malin Parkler här som är vd för Pfizer i Sverige. Varmt välkommen till poddstudion.
Tack så mycket. Så jag är en lycklig sammankomst.
Ja,
verkligen.
Precis.
Jag tänkte att jag introducerar dig lite kort här så får du stoppa mig om jag är helt fel ute. Du är då vd för Pfizer i Sverige sedan ett antal år tillbaka. Ett bolag som du har varit på sedan 2002 på lite olika positioner. Och du kommer då tidigare innan din vd-roll här som som affärsområdesansvarig för primärvårdsprodukter och bolagets tjänstutbud.
Ja.
Sen sitter du också i styrelsen för läkemedelsbranschens branschorganisation LIF.
Ja.
Perfekt. Jag tänkte, du kommer ju nu precis ha suttit här på scenen med Gunnar Hagman, vd för Skanska, Marie Wall, startupansvarig på näringslivsdepartementet, Patrik Hofbauer, vd på Telenor. Och ni har pratat om hur man skapar liksom bättre förutsättningar för att Sverige ska vara liksom en grogrund för nya storbolag. Kom ni fram till någonting?
Ja, det tycker jag. Vi pratade bland annat om vilken roll vi kan spela som stora bolag själva. Vi är alla tre representerade stora bolag. Och hur vi kan hjälpa de här små bolagen till att både skapa bra tjänster men att också etablera sig och få ett större globalt avtryck. Marie då från näringsdepartementet pratar ju också om vad staten kan göra med att bidra med kanske en plattform eller en arena för företag att träffas. Vi som stora bolag har ett stort ansvar när vi stöter på startups, både att vara öppna och bjuda in, men sen också vara tydliga med vad det är vi letar efter. Också vara tydliga med om vi har en nästan rätt matchning. Om vi väljer att inte gå vidare, att vi är väldigt tydliga och förklarar varför. Och hjälper bolagen att förstå vad det är som gör att det inte blev någonting. Så att de kan bli framgångsrika i nästa försök.
Just det.
Det är en liten kompetensfråga egentligen då. Ett möte mellan en stor etablerad verksamhet och en mindre lättrörlig där man inte kanske riktigt vet hur den stora verksamheten fungerar. Så tydlighet skulle vara en strategi då egentligen för att hjälpa dem att kommunicera bättre.
Ja, absolut.
Ja.
Jag ska egentligen fylla på just den här delen man pratar om. Du pratar också, och även de andra här på scenen, om de stora bolagens ansvar. Men jag tänker just, alltså, varför det är så viktigt att få till den här samverkan och det här samarbetet. Eller vad du känner kring det?
Just det, som stort bolag så är det så att vi pratade en del om 3 olika typer av innovation. Och två stycken som handlar mer om ständiga förbättringar eller innovationsskapande kring affärsmodell och utveckling av det man har inom bolaget. Sen finns det den tredje som gör att man faktiskt finns kvar under flera år som handlar om mer disruptiv innovation. den disruptiva innovationen, den klarar vi inte riktigt av själva. Utan där behöver vi, vi brukar säga, hos oss så brukar vi säga bold and inspired.
Mm.
Och det tycker jag är bra uttryck för vad startup kan ge, ge oss som stora bolag. Utmana, se nya sätt och hitta enkla vägar. Vi komplicerar, vi tenderar att komplicera saker.
Mm. Men ni har ju en befintlig operation som hjälper er, alltså som skopar eller ramar in tankesättet. Mm. Det är väl egentligen det som är det svåra. Att, men jag tänker ändå så här, för disruptiv innovation står det nog i rätt många slides hos rätt många personer här i Almedalen. Mm. Det är liksom någonting som vi har pratat om i flera år, och på digital och techscenen som Andreas och jag kommer ifrån, där är det, det är liksom det vi pratar om. Mm. Jag tänker ändå att ni någonstans har att ta fram en medicin bygger ju alltid på en disruption i början. Har jag fel? Eller, det borde vara någonting sånt, va?
Ja, det är klart.
Det är ju en upptäckt, det är ju någonting, det är ett mönster man har brytit för att komma fram till någonting nytt. Så det ligger ju lite grann i ert DNA, åtminstone i produktionen, att vara disruptiv.
Absolut.
Kanske är det ni som drar runt och berättar för oss andra hur vi ska vara disruptiva här. Fast det råkar vara lite mer digital runt oss då.
Ja. Nej, men om man tittar på våran grundverksamhet, att ta fram nya mediciner, så är det ändå, det är självklart så att det måste vara en disruption, för det måste tillföra ett medicinskt värde, en medicinsk nytta. Annars är det inte värt att lägga alla de här åren och alla de här miljarderna som man investerar. Men där har vi ju, 2010 så var Pfizer inne i en period där man insåg att vi hade en väldigt dålig pipeline.
Mm.
Vi hade också många produkter som tappade patent, vilket innebär att vi inte då längre tjänar så mycket pengar på,
just det,
på produkterna. Vi måste ju ha ett ständigt inflöde av nya, det är som alla branscher, vi måste ha nya tjänster eller nya produkter hela tiden. Och då valde man att fokusera på vår innovativa kärna och fixa till, fix the innovative core, som vår CEO sa då. Och vi bytte, och det här har många i vår bransch gjort, vi bytte från att ha stora anläggningar där vi forskade själva, med stora murar och det är mycket hemlighetsmakeri, till att lägga 50% av forskningen och investeringarna i partnerskap.
Just det.
Vilket har gjort att vi idag har en hälsosam, bra pipeline.
Ja.
Så vi är på en helt annat ställe idag än vad vi var då.
Just det, och för tittar man där, för du nämnde också på scen, för jag tänkte också nu här att okej, ett läkemedelsbolag, samverkan måste ju ändå vara någon form av slags paradgren, eller om man tänker liksom i forskningssamarbeten och hela den, och du nämnde på scen att ni har någonstans kring 1000 olika former av liksom
samarbeten.
Partnerskap i det här. Hur ser ni på, är det en viss typ av, hur ser ni på de här nya samverkansformerna, lite grann som du pratar om den här innovative core. Hur går det arbetet? Hur ser?
Man kan säga att det finns inte en modell.
Nej.
Utan det är precis som det ska vara, det är väldigt innovativt i sig. Det viktigaste är att hitta en lösning som gör att vi kan göra människor friskare. Och det finns alla möjliga tänkbara steg där vi behöver utveckla. Det kan vara allt från en process i produktion som effektiviserar. Det kan vara en kemisk process som behövs, som vi inte kan men någon annan kan bättre. Det handlar om att hitta. Det är lite sån där som man pratar om gig economy, som man tror på om framtiden. Ja. Att man plockar ihop det teamet som blir bäst för det man ska åstadkomma. Och det är ju det lite som tanken är då, att man plockar ihop det man behöver för att få de bästa hjärnorna, den bästa kompetensen, den bästa tekniken att komma framåt. Och vi har ju inte samarbete med bara små startups, utan det är ju, vi har ju samarbete med andra stora bolag. Vi har samarbeten med andra stora medicinska bolag, teknologiska som IBM, Microsoft och så vidare. Sen har vi också samarbete med akademin, jätteviktig. Och sen så samarbete med små bolag då. Så Alltså det är en bredd.
Du var ju den första på scenen där också som tog in data i dialogen. Yes. Och kände jag, yes, nu börjar det hända grejer här. Mm. Vaket. Ingen kritik då mot vad du säger, Telenor eller Skanska ska jag säga. För vi är ju väldigt intresserade av just det här, de här produkterna, just innovationen kring det här, alltså digitala produkter vid sidan av liksom rena kemikalier, det är mina ord i det här. Håller ni på med det här?
Ja, och digitala lösningar kan ju komma in på många ställen. Det kan komma in både för att ta fram bra mediciner och för att man ska kunna, jag var inne på det tidigare här också, med diagnostik. Att för oss är det inte bara viktigt att vi tar fram bra mediciner, utan vi måste också ta fram ett sätt där vi måste ha en tydlig process. Mm. Hur hittar vi rätt patienter så det är rätt personer som får rätt läkemedel? Det kommer bli högre och högre krav på det och större möjligheter med digitaliseringen.
Yes.
Sen jobbar vi ju också med digitala lösningar som tilläggstjänster till våra produkter. För antingen patienter eller för personal inom hälso- och sjukvården. Så att antingen det är ett diagnosverktyg eller att det är ett följsamhetsprogram och så vidare.
Där är jag lite sugen att bryta lite. Du nämnde data och sen var ni lite grann inne på individuell medicin eller personaliserad medicin som vi kallar det.
Ja.
För att komma åt det, då kanske ser ni att produkten inte är er medicin utan det är tjänsten som möter mig som patient för att den här datagenereringen ska funka, för att min biologi ska passa med er produkt. Ser ni att det är där ni ska skära in er eller tänker ni att ni ska ha partners där också?
Det kanske är så att vi måste hamna där sen. Mm. Det är mycket diskussioner kring hur man ska kunna hantera data och vem ska äga data och så vidare. Det är klart att som människa så äger jag ju min egen data, min egen hälsodata.
Ja.
Oavsett om det är hur ofta jag tränar eller hur ofta jag tar upp min medicin eller vilken typ av genetik jag har, så det är ju knutet till mig. Det finns ju många diskussioner huruvida man ska betala människor för att få tillgång till deras data eller om det ska gå via någon annan. Men jag tror att det är viktigt att komma. Vi kan ju inte jobba direkt med patienter, men däremot så är det viktigt att vi har lösningar där patienter kan vara mer delaktiga.
Ja.
Och just när det gäller data så är det så viktigt om vi vill ha state of the art hälsa, eller medicin och vård och sen bästa hälsan, så måste vi ta tillvara på all den data som finns. Och då är det inte bara genetik, vad jag har för gener och för benägenhet till sjukdom, utan det är också vad man kallar för fenotyper.
Mm. Ja.
Vad har jag för beteende?
Japp.
Så att man kan hitta liksom skillnaderna. Vad är det som gör att Malin svarar på en viss medicin? Mm. Och vad är det som inte gör det? Hur kan man hjälpa?
Om vi tar bort alla befintliga strukturer och inte bryr oss om hur vi ska komma dit med nuvarande samhälle och regler och sådana saker. Det jag tar från det du säger är att om vi på ett bättre sätt kunde monitorera och generera liksom unik personlig data så skulle man kunna svara upp på andra sidan både med designad, personligt designad medicin men också kanske med coaching eller egentligen hela hälsobilden.
Absolut.
Och om vi då tänker så att det ska vara flera komponenter i det här, där Pfizer är en av dem, är det lite det vi ska försöka bygga med hela e-hälso och e-medicins?
Ja, det är det.
Någonting åt det hållet.
Mm. Och jag tror att vi ska inte fastna på vad hindren och problemen är idag. Men det händer ju i många andra länder också. Man har olika typer av lösningar för att det här ska bli tillgängliggjort. Mm. Men värdet som skapas i det är just det här att man lättare kan identifiera vilken typ av stöd som behövs. Och en sån självklar sak att vården får tillgång till all data så de kan ta rätt beslut.
Ja, det är ett affärsstöd skulle man nästan kunna säga i en annan kontext. Ja.
Jag tänker också där ur samhällsperspektivet. Är det den rollen du ser att liksom Pfizer ska kunna spela i samhällsdebatten? Nu tänker jag forumet också Almedalen. Mm. Frågor som skapar liksom kontinuitet i vården, fragmenterad vård och man ska fokusera på problemet. Mm. Det ser ni som.
Ja, och då måste jag säga att ja, vi håller på med medicin. Det är vår kärnverksamhet. Mm. Men vi är också, och det, men det är en väldigt integrerad del av vården. Mm. Och vi träffar ju på vården. Vi träffar inte på patienter direkt, men via patientföreningar. Så vi har ju en väldigt stor insyn i hur saker funkar också. Så att, ja, jag tycker att det är viktigt att vi engagerar oss i samhällsdebatten och att vi engagerar oss i hälso- och sjukvården i stort. Vi måste ju också, och det tror jag alla bolag, små som stora, startups som stora bolag, måste förstå sin omvärld.
Yes.
För att man ska kunna ta fram tjänster och produkter som faktiskt tillför ett värde.
Det är någonstans, du sa också på scen, mer, jag kan inte citera det, det får bli mina ord, men du sa att du skulle satsa mer på preventiv vård. Mm. Det är ju egentligen någonting som också kan skada den befintliga operationen, om vi ska titta krasst på det.
Ja, det skulle, man skulle kunna tro att det var att, man skulle kunna tycka att det är något slags motsatsförhållande, men det är det absolut inte. Vi ser ju att det stora medicinska värdet som finns framöver, det är att hantera de som har kanske ärftliga sjukdomar, och det blir mer nischat. Vi har ju också vacciner. Det är en väldigt preventiv åtgärd. Ja. Framförallt när man pratar om antibiotikaresistens och sånt, så är vacciner en typ av åtgärd för att minska infektionssjukdomar. Sen är ju prevention är ju en oerhört viktig del. Mm. Och spelar alltid en stor del även för de som står på våra mediciner.
Ja.
En människa blir ju inte frisk bara av våran medicin.
Nej.
Utan i samklang med att man tar hand om sig själv på det preventiva sätt man behöver. Och sen så är det ju så att vi har en åldrande population, och vi har en hälso- och sjukvård som står inför jättestora utmaningar när det gäller kostnader. Och vi måste kunna ta hand om människors hälsa i tid.
Yes.
Man ska inte behöva bli sjuk. Men vi skulle behöva ha hälso, jag vet inte om man kan säga vård. Hälsofrämjande säger man ju mer. Jag själv har ju en bakgrund inom folkhälsa. Jag är utbildad folkhälsovetare på Karolinska. Och det är en frustration hos mig att man inte vet vem är det som äger folkhälsofrågan.
Ja.
Vem ska se till att vi lever bättre liv, att vi får bra förutsättningar att hålla oss friska? Ja, jag som individ, men alla, vi pratar om ett jämlikt samhälle, alla har inte den förmågan.
Nej.
Och hur ska vi då, vem ska äga ansvaret? Är det skolan? Är det sjukvården? Folkhälsomyndigheten? Ja, jag vet inte, men någon behöver ta den bollen.
Ja.
Kanske någon av startupsen.
Ja, det är inte en dum idé.
Tänk på själva liksom hastigheten, för nu om vi pratar liksom läkemedelsbranschen, om vi pratar tempot i digitaliseringen, om hur länge skriver läkaren ut liksom en app istället för en medicin?
Absolut.
Och hur snabbt kommer det här gå?
Jag tror dessvärre att det hänger lite ihop med att man måste... det är en reglerad verksamhet, hälso- och sjukvården. För det handlar om folks hälsa. Och det finns oerhört många erbjudanden idag när det gäller. Det finns många startups som har jättebra idéer och tankar. De får inte alltid tillgång till hälso- och sjukvården och kompetensen. Nej. Så att de kanske inte kan utveckla den mest spetsade. Så de behöver hjälp att få samverka mer med hälso- och sjukvården och testa.
Ja.
Ha några innovatörer, några personer som gärna går i framkant och testar på sin vårdcentral eller sin enhet. Eller sjukhus, klinik. Sen så kommer vi behöva ha någon typ av... Ja, inte standards. Vad är det som gäller? Det måste ju finnas någon form av sign-off för att den här produkten faktiskt ger någonting. Och när det gäller hälso- och sjukvård, de är vana vid att man säljer sin produkt baserat på evidens och siffror. Inte på att den är väldigt bra bara. Och det tror jag är en utmaning för många startups också.
Men det är ju rätt... Det är en rätt komplex historia med hela det akademiska eller forskarbenet egentligen som ska då generera den här evidensen.
Men man behöver ju inte det. Jag tror bara att man behöver, med tanke på data, så kan ju evidens genereras med tiden. Real world data säger vi som inom våran bransch då, när det gäller data. Så att man ska inte fastna vid att man måste ha färdig data i början. Man måste kunna jobba med någon för att ta fram evidens längs vägen. Så man behöver ett partnerskap här.
Där är väl, det ser väl jag som den stora fina rollen man kan göra. Om man har den här helhetsbilden för hälsa som jag tycker du kommunicerar väl nu. Att, det andra som du också kommunicerar väl, det är att ni tidigt har sökt partnerskap för att generera nya idéer, ny innovation, att det kan komma från fler håll. Då är det ju, det är lite grann rollen att spela med det här fokuset på vård eller på hälsa är det väl egentligen. Den samma rörelser har vi sett när vi betraktar andra branscher och när andra kommer att prata med oss här på podden. Exempelvis Anna Storåkers från Nordea var med för några månader sedan. Hon pratade väldigt mycket om att branschen hade öppnats upp då på grund av nya regleringar. Någonting som kallas betalningsdirektivet gjorde att det blev enklare både för banker och för startups att samverka.
Just det.
Ser du att någonting sånt ligger i horisonten för er?
Ja, det hoppas jag. Jag ser hur det bubblar upp en del innovationskontor och så här, ska försöka länka ihop. Prata om akademiska vårdcentraler och så vidare. Sen jag har hört, jag kan inte exakt hur det är uppbyggt, men jag har förstått att i Chicago har man något smart upplägg också när man har något nätverk där man också har spetskompetenser som man kan vända sig. Det finns läkare knutna dit eller sköterskor och vårdpersonal där man kan connecta med en idé.
All right.
Och de kan säga nej, det här är inte görbart. Det kan twista lite så här. Jo, men det här låter som en bra grej. Då skulle jag ta kontakt med de här personerna och testa det. Och då är de här personer som då är knutna till nätverket och vill vara med och som skapar den här förändringen. Men vi har ju, när det är just inom våran bransch då, och hälsa och sjukvård, så är det så att vården behöver få utrymme för kompetenshöjning och för forskning/verksamhetsutveckling. Där man kan få in den här typen, både att forska på nya läkemedel men också att testa nya digitala lösningar, samarbeta med startups. Det här måste komma.
Och ett problem vi ser även i de andra, det är just hur liksom transformerade företag ska liksom skifta sin workforce i det här. Hur ser ni på den här delen? Tar man någon som liksom är expert på läkemedel, då blir liksom AI-expert här, eller? Nej, men hur ser ni på det, den utmaningen? Vi hörde Mikael Damberg inleda här på tech-arenan också, så kompetensförsörjningen är den absolut viktigaste frågan.
Jag tror både man måste kompetensförsörjning, man kan ju säga att vi behöver skapa massa nya utbildade inom det här området. Men det är också lite riskfyllt när de kommer ut. Då har världen förändrats. Så vi behöver ha någon typ av rörlighet i att man verkligen tar tillvara på sin personal också. Att man ser till att man vidareutvecklar befintlig personal. Man är öppen för kompetenser. Man tar in kompetenser. Man måste inte ha dem in-house. Man kan samverka med de som har en spännande kompetens. Apropå startup.
I vår lilla bubbla, då heter lösningen att man är ett korsfunktionella team,
så
att du har alla kompetenser eller roughly representerade vid bordet när vi ska lösa problemet. Är det liksom vägen fram för er också?
Ja, vi jobbar ju, vi har en enorm, och Pfizer har en matrisorganisation deluxe, skulle man kunna säga.
Snyggt namn.
Härligt.
Jag försöker hitta någonting. Något litet sexigt namn på det. Och det är utmanande. Men det som jag brukar säga, det spelar ingen roll vem man rapporterar till, utan vilket uppdrag man har, och man måste jobba med dem som är bäst lämpade för att man ska kunna åstadkomma det man ska åstadkomma. Och då är det ju crossfunktionella team eller tvärfunktionella team. Och det här skulle vi behöva inom landstingen. För här har vi tjänstemän, vi har hälso- och sjukvårdspersonal, och man kan få, vi har en upphandlingsenhet, ekonomiavdelning, controllers. De behöver också skapa de här tvärfunktionella teamen, tror jag, för att man ska kunna få lite mer rotation i både kompetenshöjning men även att få in de här startups och samarbetena. Jag tror att det är jätteviktigt att man tar över det här tänket som då finns för er och sen för oss stora, både små och stora bolag in i offentlig verksamhet. Samarbete över gränser, absolut, jätteviktigt.
Vi är ju då på Serendipity Challenge. Serendipity betyder då lyckligt sammanträffande eller en positiv överraskning. Har du haft någon serendipitet här på Almedalsveckan?
Oj, jag kom precis, men jag tyckte det här var jättetrevligt.
Ja.
Och sen var det väldigt spännande tycker jag att stå i samma panel som Telenor och Skanska. Vi har också väldigt mycket att lära av varandra som
Absolut.
Stora bolag och hur man tar sig vidare. Och jag ser fram emot väldigt många såna här. Det tycker jag är serendipitis. Almedalen är ju just till för det.
Ja.
Att man både är engagerad men också hoppar in på såna här spontana saker. Det är jätteroligt.
Absolut.
Prata med nya människor utanför sin bransch helst.
Nya perspektiv.
Ja. Sista grejen då. Hur stor är digitaliseringen?
Här. Överlag.
Oh,
den är överallt, skulle jag vilja säga.
Bra svar.
Och jag skulle vilja lägga till en sak, och det är det här med nätverkssamhället.
Ja.
Apropå att vi är i Almedalen. Och alla ska vi bygga nätverk. Både som individer, men också för företaget som man jobbar på. Lagom stora nätverk som man verkligen kan nyttja sina nätverk. Och sen så när det gäller då, om jag kan glida in på det som händer också i omvärlden, det är ju att det finns enorm kraft i nätverkande. Och framförallt, jag gav ett exempel här till er innan som jag skulle vilja ta för att jag tycker att det är spännande. Och det är de här nya unga patientföreningarna som också går in på att skapa nätverk. Fabian Bolin är ju lite poppis nu med hans War on Cancer och ambitioner där. Och tanken att ha ett globalt nätverk där jag som har en kronisk sjukdom kan hitta en person som också matchar mitt liv. Inte bara matchar min kroniska sjukdom, för jag är ju inte min sjukdom. Utan jag är ju faktiskt en människa som har olika intressen. Vi har olika familjekonstellationer. Vi har olika utmaningar rent privat i vårt liv. Och det är ju ett friskt, lyckligt liv vi vill ha. Och då kan man hitta de här personerna någonstans i världen, så kan man också coacha varandra med relevant coaching.
Ja, för det en kommentar på det.
Intressant, ja.
Man som familj drabbas av en åkomma, så det instinkten nu är att man överkonsumerar all tänkbar information om det.
Ja.
Och det är inte nödvändigtvis bästa vägen för att reducera sin ångest kring sjukdom. Ja. Alltså, om man tänker så att bara vara ett team, återigen där, ett team där man kan få, det är en pedagogisk situation, men den är också känslomässigt bra, och så sen så bygger man relationer som då är långt bortom sjukdomsbilden. Det låter som en bra vision för hälsa, tycker jag.
Ja.
Det känns hoppfullt.
Ja. Som en liten finish där. Ja.
Tusen tack Malin för att du tog dig tid. Hoppas du får en jättegrym Almedalsvecka.
Tack så mycket. Ni har stimulerat mitt sinne för nätverk och nyfikenhet.
Härligt. Ha det bra. Hej.